kommer mitt i all vår brist med ett förkrossat och ödmjukt hjärta. Tullindrivarna var judar som tog in skatt till romarna. Ofta tog de mer skatt än vad som krävdes för att tjäna lite själva. Och de var avskydda och betraktade som giriga. Men i den här liknelsen står tullindrivaren där med förkrossat hjärta. Han ser sin synd och han har slutat ljuga för sig själv. Och Gud ger honom nåd. De högmodiga däremot står Gud emot. Det kan vi läsa i första Petrusbrevet 5, kapitel 5, vers 5. Och i Jakobsbrevet 4, vers 6 står samma sak. Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka giver han nåd. Så är det något som står i vägen när vi ska komma nära Gud, så är det just högmodet. Och är vi högmodiga så väntar Gud tills vi lägger ner all vår stolthet och släpper alla egna ambitioner. Och evangeliet har faktiskt en spärr inbyggd för att bara de ödmjuka ska kunna ta emot det. Bland annat finns den i alla liknelser som Jesus berättar. Och det säger han själv i Markus kapitel 4, vers 10-12. När han blev ensam med de 12 och de andra som var med honom frågade de honom om liknelserna. Han sa: ni har fått veta Guds rikes hemligheter, men för dessa som står utanför är allt bara liknelser. För att de ska se med sina ögon utan att uppfatta och höra med sina öron utan att förstå, så att de inte omvänder sig och får förlåtelse. En liknelse är lätt att slå bort, och Gud har hemligheter, Guds rikes hemligheter. Och de avslöjar han inte för vem som helst. För att lära känna Gud, få hans förtroende och vara i hans närhet, så behöver vi ett ödmjukt sinne. Det är också viktigt att vi behåller ödmjukheten, även när vi har kommit in i tjänst för Gud och kanske har fått uppleva mycket. Paulus är ett exempel. Han fick vara med om väldiga uppenbarelser. Bland annat blev han uppryckt till himlen. Och den insikt han fick då i Guds frälsningsplan, den var större än vad någon annan hade fått. Men han fick också en slags tagg, en slags svaghet på grund av de här väldiga uppenbarelserna, för att han inte skulle bli högmodig. I andra Korintsebrevet kapitel 12, vers 7-9 så står det: och för de väldiga uppenbarelsernas skull, för att jag inte ska bli högfärdig, har jag fått en tagg som sticker mig. En ängel från Satan som misshandlar mig så att jag inte blir högfärdig. Tre gånger har jag bett Herren att den ska lämna mig i fred. Men han svarade: min nåd är allt du behöver. Jag i svagheten blir kraften störst. Och han ville vara, exakt vad det var, det vet man inte. Det kan ha varit en sjukdom eller någonting annat. Men Gud tog inte bort det ur hans liv. Och Paulus accepterade det för att inte riskera att den gamla Paulus med alla stolta ambitioner skulle komma tillbaka. Han ville vara ödmjuk för att kunna förbli i Guds nåd. Paulus fick ju inte de här uppenbarelserna för sin egen skull, utan för att han skulle ge vidare den kunskapen till oss. Och mycket av den insikt han fick kan vi läsa i alla hans brev i Nya testamentet. Och han fick ju inte heller de här fantastiska uppenbarelserna för att han förde ett korrekt leverne, utan det var för att Gud utvalde honom till att föra ut evangeliet. Han var ju annars en oförvitlig man enligt lagen, men han säger att jag kastar allt det på soptippen för att vinna Kristus. En annan sak som är viktig när vi ska komma nära Gud är tacksamhet. Att tacka och prisa och lova Gud. I Salmen 95, vers 1-5 så står det: Kom, låt oss höja glädjerop till Herren, jubel till vår frälsningsklippa. Låt oss träda fram för hans ansikte med tacksägelse och höja jubel till honom med lovsånger. Till Herren är en stor Gud, en stor konung över alla gudar. Han har jordens djup i sin hand och bergens höjder är hans. Hans är havet, till han har gjort det, och hans händer har danat det torra. Här får vi en uppmaning att tacka Gud för hans storhet och för hans frälsning när vi träder fram inför hans ansikte. I Psalm 100, vers 4-5 så står det: Gå in i hans portar med tacksägelse, i hans gårdar med lov. Tacka honom, lova hans namn, ty Herren är god. Och hans nåd varar evinnerligen och hans trofasthet från släkte till släkte. Och här får vi en uppmaning att tacka Gud för hans godhet, hans trofasthet och hans nåd. Och det här är saker som inte ändrar sig. Gud är alltid god, han är alltid trofast, han är alltid full av nåd oavsett hur vi känner oss. Så det finns alltid anledning att tacka. Otacksamhet föder mycket negativt i vårt liv. Det föder bitterhet, avundsjuka, upproriskhet och liknande saker. Det är svårt att komma inför Gud med otacksamhet i hjärtat. Och även här väntar Gud. Det kan verka frestande att gå in i en bitterhet för man tycker att Gud inte gör något. Men det finns orsak att tacka Gud. Och när vi börjar tacka så fylls vi av mer tacksamhet. Och vi kan lyfta blicken från våra egna omständigheter på Jesus. När jag blev frälst i mitten på 80-talet så var det ofta ett bönebrus på bönemötena i Pingstkyrkan. Och det var tacksägelse under hela den här bönetimmen. Vi tackar dig Jesus, vi prisar dig, vi ärar dig, vi upphöjer dig. Så lät det. Och man kunde förnimma en påtaglig Guds närvaro när man gick in på de här bönemötena. För tacksamheten, de drar ner Guds välbehag över oss. Jesus tackade Gud innan han gjorde underverk. Både när han gjorde brödundret och när han väckte upp Lazarus från de döda så börjar han med att tacka Gud. Och även Paulus tackar väldigt mycket i sina brev. Och vi är också lovade att få en frid när vi tackar. Paulus säger i Filipperbrevet kapitel 4, vers 6-7: Gör er inga bekymmer utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom veta alla era önskningar. Då ska Guds frid som är mera värd än allt vi tänker ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. Sen är det också viktigt med ett ärligt hjärta när vi söker oss närmare Gud, att vi har rätt motiv. Att vi har en ärlig längtan. I psalm 24, vers 3-5 står det: Vem får gå upp på Herrens berg och vem får träda in i hans helgedom? Den som har oskyldiga händer och rent hjärta, den som inte vänder sin själ till lögn och den som inte svär falskt. Han ska få välsignelse av Herren och rättfärdighet av sin frälsningsgud. Ett rent hjärta, att vi lever i ljuset och inte har en massa biavsikter och manipulerar och är oärliga. Och det här talar Jesus om i Matteus kapitel 6, vers 56. När ni ber ska ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att människorna ska se dem. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön. Men när du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Så här ser vi att Gud kommer inte uppenbara sig mer för oss om vi har en biavsikt att bli beundrade, oavsett hur mycket vi än ber. Och det blir heller ingen lön genom en närmare relation med Gud. Men när vi ber med ett ärligt hjärta, då belönar Gud oss genom att ge oss sin vänskap och sin närvaro och sitt förtroende. Så för att sammanfatta, när vi ska söka oss närmare Gud, att vi kommer med ett ödmjukt och ärligt hjärta. Gud har en låg tröskel för att släppa in oss i sin närvaro. När vi kommer med förkrosselse i våra hjärtan och har lämnat våra egna ambitioner. Och sen att vi inte glömmer att prisa och tacka Gud för det han, den han är och det han har gjort. Så nu ska vi be att vi ska få komma närmare honom. Tack Jesus för att du kallar oss in i din heliga närhet. Att få en närmare relation med dig. Hjälp oss att lämna allting som hindrar. Allt vårt eget som kanske står i vägen, Jesus. Ge oss ödmjuka hjärtan. Ge oss rena hjärtan. Vi vill stå inför din tron och tacka och prisa och upphöja dig för att du är konungarnas konung och herrarnas herre. Kom med din närvaro mitt ibland oss, Jesus, och rör vid våra hjärtan var och en. I Jesu Kristi namn. Amen.